Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Talk about it. You may rather be joking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Jag säger hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här podcasten som heter Veckans samtal. Tillsammans med mig själv, Johan Ahlberg, och idag med sportjournalisten Robert Laul. För er som inte har lika bra koll på vem Robert är så kan jag berätta att Robert är en av landets absolut främsta sportjournalister och arbetar sedan 2001 på Aftonbladet och närmare bestämt på Sportbladet som är sportredaktionen där. Där är han en del av det gamla gardet tillsammans med journalister såsom Simon Bank och Erik Niva. Det här avsnittet kommer faktiskt inte handla så mycket om fotboll som man kan tro, utan avsnittet kommer snarare handla om Roberts uppväxt, hur ett stressigt journalistliv kan se ut, saker som man försakar för att ta sig fram i arbete som journalist, om hat, karriärsval och hur det kan vara positivt att bli utsett till Sveriges sämst klädda man som faktiskt Robert har blivit. Vi kommer även prata om den så kallade Zlatan-affären som Robert var inblandad i allra högsta grad och som senare resulterade i en 7 år lång bojkott från Zlatans sida mot Aftonbladet. Detta och mycket, mycket mer. Så för mig är det bara att säga, varsågoda, här har ni samtalet med Robert Laul. The next stop's where I get off. Hur mår du, Robert?
Jag mår förhållandevis bra. Jag känner mig lite lätt utarbetad. Det har varit mycket med uppgjorda matcher. Vi har en landskamp ikväll och innan dess så har ju liksom allsvenskan avgjorts med att Malmö FF har tagit ett guld och så. Så att det känns som att det är fotbollshöst. Det går ett och det är en jävla massa saker som händer hela tiden på alla håll och kanter.
Hur stor skillnad är det från typ hösten till våren och så där rent arbetsmässigt för dig?
Nej, det är väl egentligen mycket på våren också när det väl börjar där i april. Men man kan väl säga så här, alltså, om att en journalist som följer svensk fotboll mest har ju ett par väldigt lugna månader i januari och februari. Det som händer i januari brukar vara att det svenska landslaget åker på en januari-turné. Vilket innebär att de är borta i nästan 2 veckor i något soligt och varmt land och spelar 2 lökmatcher och ingen jävel hemifrån bryr sig om oss utsända vad vi egentligen gör där, för det är så lite intresse kring den. Så att, det är ungefär som att man får åka iväg och bygga på solbrännan i 2 veckor där och träffa lite landslagsspelare under tiden. Så att det är väldigt härliga månader, januari, februari. De är väldigt lugna arbetsmässigt. Så det är silly season och lite övergångsnyheter och så, lite träningsmatcher, men egentligen inget stort drag liksom, utan det börjar sen i mars när Svenska Cupen sparkar igång och sen Allsvenskan kommer igång. Då rullar det på, men annars är det väldigt lugnt i januari och februari om du är journalist som följer svensk fotboll.
Men om man är då i typ Abu Dhabi,
ja,
vad gör man på dagarna? För det känns som det är väldigt mycket dödtid, eller är det det? Eller har ni fullt upp hela tiden?
Nej, för fan, vi har inte fullt upp. Men det är klart att alltså, timmarna går ju ändå. Landslaget brukar ha en träning där vid klockan, vad kan det vara, 11 liksom. ja, men så det tar ett tag att ta sig ut dit. Träningen håller på i 1,5 timme, 2 timmar ibland kanske. Du intervjuar lite spelare efteråt. Du skickar lite grejer till nätet och då är klockan 2-3. Sen ska du komma på något i tidningen också och skicka iväg det liksom. Då är klockan 4-5-6. Sen ska du checka middag, då är klockan 8-9 liksom. Och sen så har ju dagen gått, men det där är en rätt lugn dag ska jag säga. Speciellt som du kan liksom ta en liten avstickare och ligga vid poolen också någon timme där mitt på dagen. Alltså det är liksom inget tryck på dig hemifrån att liksom, som det alltid annars är liksom, att nätchefer jagar dig för att du måste leverera för det här stora händelser. Tidningschefer jagar dig, webbchefer, tv-chef, allt vad fan det är liksom. Så är det ju inte eftersom januariturnén är inte så stor, så att du styr lite själv. Du skickar någon grej till nätet, du skickar någon grej till tidningen, du kanske får iväg ett tv-inslag. Då är alla nöjda och då hör du inte av cheferna, och det är också jävligt skönt.
Men hinner man gå iväg med kollegorna och dricka en bira?
Ja, absolut. Oftast så hinner vi på kvällarna när klockan börjar närma sig 7, 8, 9 där. Då är de flesta färdigjobbade. Då går man iväg och käkar. Och i och med att man är liksom utomlands och så blir det gärna att man tar en öl eller ett glas vin till det. Eftersom det, samtidigt är det lite semesterfeeling över det. Så att, jo då, det blir tid för det också.
Kan det bli 4, 5, 6, 7, 8 öl också?
Alltså jag skulle inte säga att det är någon regel, men det är klart att mot slutet av en resa och man känner att fan, har vi gjort vårt här liksom, alla matcher är spelade, träningen är avklarade, kanske en dag tills man ska åka hem, då är det klart att man känner att nu har man ändå och jobbat hyfsat bra här och vill liksom stilla nerverna lite, och det är också kul, man är ute med ett gäng, man halvkänner lite, man kommer ganska nära varandra med att man umgås varje dag och så att där är det klart att det kan bli en liten avslutningsfest.
Du, om du själv skulle få beskriva vem Robert Laul är, hur skulle du förklara vem du är då?
En fotbollsmänniska. Born and raised fotboll. Alltså började spela fotboll som 5-åring. Blev extremt intresserad av fotboll som 6-åring när jag följde Brasilien i VM 82. Hela min identitet var ju liksom killen som cyklar runt på killen som cyklar runt i Jonsered med en fotboll på pakethållaren på cykeln tidigt på morgnarna och liksom väckte kompisarna för att nu måste vi spela fotboll liksom. I skolan var min fröken övertygad om att jag skulle bli en stor fotbollsstjärna. Jag var först ute på liksom fotbollsplanen på rasten. Allting handlade om fotboll. Jag gick väl i gympabrallor fram till liksom 8:an bara för att jag skulle kunna spela fotboll på rasterna. Och då hade ju mina polare ändå liksom börjat ta på sig jeans och försöka träffa lite brudar och så här va. Men jag fortsatte fram till egentligen till 9:an då jag väl insåg att fan, man kan inte bara spela fotboll på rasten. Och farmor och jag åkte upp och köpte ett par Dockers jeans tror jag det var liksom.
Som
var, som var mycket stolt när jag kom till skolan och så. Så att, nej, sen ramlade jag på. Jag blev fotbollsjournalist och jobbade kvar i den världen. Så att jag har ju liksom, jag har ju ätit och sovit och andats fotboll i hela mitt liv egentligen. Jag spelade ju, kom ju upp till Superettan då, min aktiva karriär. Och sen har jag som sagt fortsatt och bevaka fotboll i alla dess former ur ett journalistiskt perspektiv då.
Jag tänkte stanna kvar lite i din uppväxt där.
Ja.
Och först och främst vill jag fråga vart efternamnet Laul kommer ifrån.
Det kommer från Estland, det betyder sång. Den estniska melodifestivalen heter Esti Laul och Laula är då sjunga på estniska. Så att min farmor kom till Sverige när hon var, jag tror hon var 10 år, det var under andra världskriget. Hon var båtflyktingar, kom med sina föräldrar då. Hon och hennes syster och hamnade så småningom i Jonsered som ligger en bit utanför Göteborg då, ett brukssamhälle där hennes föräldrar, min vad blir det, gammelfarmor och gammelfarfar då, fick ju jobb på fabrikerna och sen så föddes min pappa efter ett tag och bodde också i Jonsered och sen är jag själv uppvuxen i Jonsered, så det finns väldigt mycket estländare överlag i Jonsered för att väldigt många av dem estländarna som flyttade under kriget hamnade över de här olika brukssamhällena runt om i Sverige som kunde erbjuda jobb på spinnerierna och på bomullsfabrikerna och allt vad då.
Skulle du säga att du hade en bra uppväxt i Jonsered eller?
Ja, det tycker jag. Den var ju extremt präglad av fotbollen som jag sa. Det var möjligt att man kanske skulle liksom förkovrat sig på annat håll. Men jag hade liksom 3 intressen när jag var liten och det var 1, att bli fotbollsproffs, 2, att bli författare, 3, att bli journalist liksom. Det är, så länge jag kan minnas tillbaka så har jag tänkt i de banorna, det går ganska långt tillbaka. Man brukar ju liksom bli intresserad av det man var bra på. Jag var bra på fotboll, jag var bra på så här fri skrivning i skolan, och då kom väl de andra grejerna därifrån. Så att de här yrkesvalen och de här övriga livsvalen har varit ganska naturliga, skulle jag säga.
Men du är ju idag en av landets absolut främsta sportjournalister. Måste man vara väldigt duktig i skolan då när man går där runt nian när du spelar fotboll? Eller var du liksom den här fotbollskillen, eller var du satt i skolan och pluggade mycket också?
Nja, alltså det där var rätt bra kombination, att vara en lite halvtöntig fotbollskille med gympabrallor och som också tyckte skolan var rätt rolig. Så att fram till åttan skulle jag säga att då hade jag ganska bra betyg. Låg väl där runt... ja, vad man nu kan ha haft 4-0 de första gångerna man fick betyg där, och det var väl ändå hyfsat för en arbetargrabb från Jonsson, det kan man ju tycka. Men jag hade till och med 4 i franska, bara en sån sak. Men sen som sagt, när jag köpte mina dockerjeans och bara hänga med mina polare på lite annat sätt och skaffa en moped som jag trimmade sedan jag gick i 110 och ja, det blev lite, man blev lite coolare helt enkelt, och då gick ju liksom betygen i rakt motsatt riktning. Så jag gick väl ut nian med 3 och ja, knappt över 3-0 där, 3-2 någonstans. Så att nej, jag har aldrig varit särskilt duktig. Sen började jag så här samhällsvetenskaplig program då som detta, och det orkar jag inte alls med liksom. Då hade jag sedan länge tappat intresset för franskan, och då skulle man lära sig spanska också, och då åkte vi för det mesta ut ur klassrummet där på gymnasiet. Så att jag hoppade av samhäll efter ett halvår bara och började jobba som vaktmästare på en idrottsplats där på Sävehofs idrottsplats, handbollslaget, och tog nya tag ett halvår senare, och för att då hade de inrättat en ny utbildning, medialinjen. Det var första gången den fanns i Sverige då. Det här var väl 94 då. Så då kom jag in på det istället på en annan skola i Lerum. Och det var ingen riktig ordning och reda där. Det var en riktigt rörig linje. De hade inte riktigt satt alla vad fan vi skulle läsa egentligen. Så att det var ganska lätt. Så att där krånglade jag mig ur gymnasiet utan att vara särskilt närvarande, men med ett glödande intresse fortfarande för att skriva och det här då. Så att i de ämnena som var mer relaterade till journalistik då gick det väldigt bra.
Men när jag själv gör, ja, om man säger livsval, då så det är ju någon slags brytpunkt om man känner liksom att ja, men det här vill jag verkligen syssla med, eller det här vill jag göra, eller det här inriktningen vill jag göra. Mm. Har du också någon sån där du liksom tänker att ja, men just när det här hände, då kände jag att fan, det är ju sportjournalist jag vill bli?
Ja, nej, egentligen inte, för att sportjournalist vill jag egentligen aldrig bli. Det var lite lustigt också. Journalist vill jag bli hela tiden, och som sagt, jag kan inte peka på den punkten, utan jag kan bara liksom när jag går tillbaka i minnet känna att det var de här tre grejerna jag alltid funderar på liksom. Man funderar ju rätt mycket där i 10, 11, 12 års ålder vad man ska bli egentligen, och någon vill bli brandman och någon annan polis och så vidare då, man grabb i alla fall. Så att jag hade de där liksom, fotbollsproffs, författare, journalist liksom. Men sen när jag väl började studera journalistik på allvar då på Ljungskile folkhögskola här, då är jag framme när jag är 22 då, och då spelade jag fotboll samtidigt i Ljungskile där, och då var ju min inställning egentligen att inte bli sportjournalist. Jag vill inte hålla på med sportjournalistik, för jag vill inte bli så himla nischad där i den här klassen och så här. Det hade blivit väldigt lätt liksom, att jag var fotbollsspelare kanske i första hand liksom, journaliststudent i andra, och så skulle jag även hålla på med att skriva sportjournalistik. Så jag gjorde absolut ingenting, jag skrev absolut ingenting sport när vi hade övningar och så, utan jag valde liksom andra ämnen. Och det tror jag var klokt liksom, för att då fick jag lära mig lite andra saker och så här. Men sen när jag sökte sommarjobb några år senare på Aftonbladet, då sökte jag det på nyheterna, men då tyckte de att jag var för grön för att kliva rätt in på en nyhetsredaktion. Hon sa till mig det, hon rekryterade där, att de vi anställer som sommarvikarier, de måste vi pang kunna skicka ut på liksom, om det blir ett nytt med Alexander, jag tror hon använde det uttrycket, liksom en sån stor nyhetshändelse liksom, de måste hantera och leverera där. Vi tror inte att du är där riktigt, men däremot så är vår sportchef väldigt intresserad av att få in det på Sportbladet. Vi ska starta Sportbladet här, vi har precis startat Sportbladet, och han tycker du verkar oerhört intressant eftersom du har den här bakgrunden som fotbollsspelare då.
Var detta 2002 eller?
Ja, detta är 2001 till och med.
2001.
Ja. Så han tyckte det var väldigt intressant eftersom han hade bakgrunden som fotbollsspelare då. Och på den vägen är det. Och så jag hade väl liksom tanken att ja, men jag kör sportjournalistik ett tag då, och sen så glider man väl över till nyheterna. Men sen så etablerade jag mig mer och mer där liksom. Jag blev så här nyhetsjägare där i första hand de första åren, och det gick väldigt bra. Man fick den identiteten, den uppskattningen. Sen fick man vara med liksom om en tv-satsning som drog igång. Jag gick över till att vara krönikör sen många år senare liksom, vilket gör att man utvecklar sitt språk på ett bra sätt liksom. Så att det fanns alltid möjligheterna för en att utvecklas journalistiskt även om man låg kvar inom sportjournalistiken då. Så att även om jag emellanåt har haft mina tankar, fan vad kul att prova en ny avdelning, så har man liksom ändå, man har ändå kunnat känna att man gör något nytt, att man gör något meningsfullt med sitt yrkesval hela vägen ändå.
Men när du gick på Ljungskiles journalisthögskola,
ja,
tyckte du att det var givande för dig, eller hade du fullt fokus på fotbollen, eller kände du liksom ändå att ja, men något sånt där skulle jag kunna tänka mig göra?
Ja, det där var lite ambivalent måste jag säga, för att det är klart att vi tränade ju fotboll 6 dagar i veckan, eller det var åtminstone 6 tillfällen i veckan, det kanske var 5 träningar och en match då, och jag menar, lever du i en sån där tävlingsmiljö som ju en Kiel ändå var, med att det sitter liksom i väggarna, att här gör du ditt yttersta, det finns ju något speciellt med Ljungskile, du kommer ju liksom inte upp där och fuskar på ett hemjobb, utan Ljungskile har ju hela tiden liksom dels varit väldigt skickliga på att rekrytera spelare som andra har missat och i området kring Göteborg och så vidare, och även i Bohuslän och Uddevalla. Men sen så sitter det som sagt det här i väggarna, att du tar i lite extra där, va? Det, den miljön har inte stött på någon annanstans. Och det är också en förklaring till att de liksom år efter år hänger kvar i elitfotbollen, år efter år lyckas. Så att det är klart att det vart ju ett väldigt fokus på fotbollen fast när jag studerade som journalist. Och det blev lite så här, vad jag sa, ambivalent, det blev lite så här att när det gick dåligt i fotbollen, då kunde du alltid liksom rädda dig av tanken att jag satsar på journalistiken liksom. Sen känner man att fan, journalistiken går ingen vidare, jag kommer liksom ingen vart här. Ja, men jag har ju ändå min fotboll liksom. Så det var liksom att man vacklade lite mellan de där två världarna. Men till slut var man ju tvungen att ta ett beslut då, vad man egentligen skulle satsa på.
Skulle du kunna ångra det beslutet idag?
Absolut, jag har gjort många gånger. Det var precis när vi hade gått ut eller det sista året då på journalistutbildningen, vi är framme då våren 2000, då har jag kommit in i laget liksom efter en lite start, jag har varit mycket bänken och så här i fotbollen, och jag har en plats i startelvan i ett par matcher där jag är liksom en bärande del i truppen, jag gör matcher från start och så vidare, men samtidigt tar skolan slut, jag har fått ett erbjudande om ett fast jobb på Slits då uppe i Stockholm. Skulle tjäna 19 000 i månaden mot 3 och 500 som jag tjänade i Ljungskile då. 3 och 500 plus segerbonus hade vi väl där på den tiden. Och det är klart att det var lockande. Så där var ju någonstans tvungen att ta ett val och ett beslut då. Och ja, jag kan ångra att jag inte gav fotbollen några år till. För att det här är ju som sagt 2000. Det här är en slags brytpunkt. Jag har precis tagit fart upp i Stockholm med derbyna, med fansen. Fotbollen har börjat professionaliseras. Det har blivit liksom högre löner i allsvenskan, så att spelare behöver inte jobba vid sidan. Fortfarande har inte Superettan nått dit, för att Superettan är ju helt ny där, men den ska ju följa på några år senare. Så att jag ångrar lite med facit i hand att jag inte insåg liksom vilken utvecklingspotential, vilken utveckling svensk fotboll var inne i. Jag vet att när jag slutade så sa min tränare Janne Jönsson, han var ju duktig redan då, blev ju ännu större sen liksom, att du slutar väl inte med fotbollen nu när jag slutade upp till Stockholm. Jag bara, det blir nog fan svårt att hålla igång där. Men han tyckte liksom att fan, du är bara 24 år ändå liksom, det finns tid. Men tänkte inte riktigt på det sättet. Jag tänkte tvärtom liksom, fan, jag är 24 år, kommer aldrig bli något av mig liksom. Men jag hade säkert kunnat spela allsvenskan om jag hade satsat lika fokuserat liksom några år till. Jag menar, den grundtalangen hade jag. Sen hade jag kanske inte kommit, eller sen hade jag förmodligen inte kommit så mycket högre än allsvenskan, men det hade ändå varit en jäkligt bra merit, eller ännu bättre merit att ha med sig sen, för journalist skulle jag ju kunna blivit lika väl när jag var 30, eller jag kanske skulle liksom varit lite före min tid och insett att fan, tänk att vara liksom en journalist som spelar fotboll i Superettan eller Allsvenskan, borde vara superintressant. Alltså jag kanske skulle ha försökt kombinera det där lite, men jag var inte riktigt så förutseende och jag insåg inte liksom vilken utveckling svensk fotboll var inne i.
Du har tidigare sagt till mig i andra sammanhang att du tycker att om man är i Superettan vid 24-25 års ålder, Att man verkligen ska satsa och försöka liksom ta sig ännu längre. Tycker du att det beror enbart på att man gör det för sig själv, fotbollen, sitt intresse för fotbollen, eller rent ekonomiskt sett?
Alltså nu kan man ju göra det liksom för att du tjänar pengar på. Du kan ju leva. Jag tror att snittlönen i Superettan, även om många Superettan-klubbar nu har stora ekonomiska problem, och jag själv har varit inne på att man kanske faktiskt ska banta den serien liksom för att ge de lagen som faktiskt är där lite bättre förutsättningar. Jag tror att man tjänar 20-25 000, 22 000 är medellönen i Superettan. Så att jag menar, det går ju att ha det som ett yrke liksom, även om det inte är något du blir jätterik på, men du går och har det som ett yrke under fram till du är 30-35, om du liksom är lite kreativ och försöker utbilda dig vid sidan. Kombinera med utbildning är klockrent, som jag gjorde till exempel. Men jag tycker absolut att man ska fortsätta spela. Jag tycker inte man ska se det som liksom jag kommer ingen vart. Jag pratar med min ex-flickväns grabb här, han är 11 år liksom. Han förstår inte. Det är väl ingen märkvärdigt att spela allsvenskan, säger han. Det är märkvärdigt att spela i Superettan, säger jag till honom. För att det är fan inte många av alla de liksom som börjar spela fotboll och har det som en dröm, tar ju sig inte dit. Alltså, vad finns det i Sverige? 200 elitspelare eller vad fan blir det liksom? Alltså, det är väl mer. Men alltså, vad ska vi säga? Mellan 500 och 1000 elitspelare då. Och jämfört med alla liksom som börjar spela fotboll, alla som satsar på fotboll, inte så många som når dit. Så att man ska vara glad och stolt om man gör det, och jag tycker att man ska fortsätta liksom. Det är aldrig för sent, utvecklingen kan komma senare för andra. Jag menar, se på Mattias Ranegi, han var 28 bast liksom när han gick till landslaget. Så att jag ångrar faktiskt att jag slutade spela där vid 24 års ålder. Och om jag får ge ett generellt tips till någon som är i samma situation, om han eller hon nu inte är dödstrött på att spela fotboll, så för fan, kör på liksom. Ni kommer ha igen det. Men se till liksom att ha en tanke också på vad händer efteråt, för att det där blir ganska svårt. För mig blev ju övergången enkel liksom. Jag hade ju redan det jag skulle gå vidare med. Däremot kan jag ju som sagt då idag känna en ganska stor ånger att fan, man skulle kört vidare ett tag till. Alltså, varför gjorde jag inte det? När jag tittar tillbaka på valet i efterhand, när jag landade lite i det och det la sig lite med att man hade fått ett yrkesliv och jag nu kan reflektera över det, då känner jag att fasiken, jag skulle kört vidare. Även om jag är nöjd och stolt vad jag gjort, så skulle jag kört vidare några år till med fotbollen, för att jag tyckte det var så himla roligt med fotboll. Det dröjde ett tag när jag fattade liksom att vad man saknade. Det här med omklädningsrummet och matcherna och så. Och visst, jag har fortsatt att spela på lägre nivåer i trean och fyran och femman och till och med sexan har jag varit med här nu. Men det är du väl van liksom att leva i riktig fotboll, om man säger så, va? När det verkligen liksom är vinna som gäller. När du väl har varit i den miljön liksom, då blir det aldrig riktigt samma sak i de här lägre divisionerna, även om det är kul att lira boll. The next stop's where I get off.
Din roll på Aftonbladet, jag tycker det känns som att din roll är väldigt fri, att du mer eller mindre nu, jag hårdrar det, men pekar på de projekten eller de artiklarna som du vill skriva. Hur mycket stämmer det överens med hur det är för dig?
Ja, men det stämmer väl ganska bra, för att vi är väl ett gäng som har varit med länge på Sportbladet. Några av oss har i princip varit med sedan starten då. Den drog igång i maj 2000. Jag kom in strax efter det. Simon Bank var väl med från den allra första dagen. Och vi har Mikael Wagner och Petra Thorén. Och sen kom Johan Flink och Erik Niva in efter ett par år och har tillfört. Och sen har andra liksom Leifby och nya förmågor liksom ramlat på under resans gång, och vi som har varit där allra längst liksom. Alltså det är klart att det är ju jättebra för tidningen och ha sådana liksom rutinerade pjäser som ändå liksom fortsätter och engagerade i Sportbladet år efter år och brinner för det och vill jobba med det. Men då krävs det liksom också att man från ledningens sida har någon form av förståelse, att man kan inte göra exakt samma sak. Den enda som har gjort exakt samma sak hela tiden är egentligen Simon Bank. Han har skrivit sina krönikor här sedan dag ett, va, och han gör väl det liksom tills han trillar ner i graven med liksom tangentbordet vid sidan. Men han är ju så jäkla bra på det, så att han hamnar ju aldrig ens i något läge att de föreslår att han ska göra något annat, bara för att han är så viktig. Hans krönikor måste vi ha liksom, så att han får skriva sina krönikor även om han skulle vara fantastisk som intervjuare eller reportageskribent eller så. Men det är väldigt fokus på hans krönikor. Så, men om man ska säga som någon slags regel, så tycker jag ändå att cheferna är rätt bra på det sättet. Att känner du att fan, nu har jag kommit till vägs ände med att jaga nyheter som för mig själv. Nu vill jag göra något annat. Nu utvecklar mitt språk. Nu vill jag skriva krönikor. Fine, då hittar vi en roll för dig där. skriver man krönikor ett tag, tröttnar på det. Nu känner jag, fan, nu vill jag tillbaka och göra lite mer längre grävande, granskande grejer. Okej, då hittar vi den rollen liksom. Och det är klart att vem som helst skulle inte kunna gå in och säga det liksom. Du kan ju komma liksom efter ett sommarjobb och då har fått förlängt med 6 månader och säga, du, ursäkta, det har passat mig, jag vill göra det här. Men vi som har varit det så himla länge har ju den friheten, och den tycker jag i grund och botten liksom är sunt, att man lite som du säger kan peka på, nu vill jag göra det här och det här, va.
I många yrken så känns det ju som att man lever yrkeslivet, vilket jag kan tänka mig är lite journalist. Du berättade exempelvis för mig här att du eventuellt behöver åka iväg, att du inte riktigt vet, att du, det känns som att du menar att du står lite på standby, att du eventuellt gör det eller eventuellt gör det.
Ja.
Hur mycket försakar man att leva det här journalistlivet som du gör?
Ja, alltså det är väldigt mycket. Det tydligaste exemplet är ju till exempel om du går på så här skift liksom, och jobbar mellan 3 på eftermiddagen och 2 på natten. Det blir ju extremt komplicerat om du ska ha en familj och så vidare. Sen precis som du säger att jag är lite standby nu om jag ska liksom gå på en landskamp ikväll, eller om jag ska dra iväg till Göteborg för att göra ett reportage, eller om jag ska avvakta till, så jag ska till Jönköping på en rättegång. Alltså när vi bokar upp det här så, ja, jag kan helt enkelt inte svara, alltså vad kommer jag göra, för vi vet inte riktigt. Man är så beroende av att andra kan, och de man ska prata med och intervjua, att de kan ställa upp då och då, och kanske de ändrar och kanske de kan någon annan tid. Så att ska du liksom få saker gjorda och så, då ska du egentligen inte ha någon familj i det här yrket. Du ska ju kunna fara och flänga. Och för mig har det blivit en livsstil. Jag har inte haft något förhållande nu på vad fan är det för år i år, 2014, 9, 8, på en 5-6 år liksom. Och det kanske är en följd av det, att slår det mig just nu när jag sitter och tänker kring det, att det kanske inte bara beror på att man har gått upp ett par kilo och brudarna inte tycker man är tillräckligt snygg, utan det kanske också liksom är att man, de chanser man ändå har haft har runnit ut i sanden på grund av att man har prioriterat jobbet, och man, det har blivit den livsstilen att man ska kunna kasta sig iväg på ett tåg eller ta bilen iväg och vara jäkligt lättrörlig. Så det ligger någonstans i den journalistiska naturen att du ska kunna förflytta dig väldigt snabbt, att du ska kunna vakna mitt i natten, ta fram datorn och dra iväg ungefär. Så det är klart att en del grejer försakar mig, men jag gillar ju det livet också. Jag tycker det är kul, annars hade jag inte gjort det.
Men kan du ändå sakna liksom familj och den här grejen?
Ja, jag vet inte. Jag har ju liksom egentligen aldrig haft det så, och jag är väl lite av inställningen att alla människor kanske inte ska ha barn och så. De flesta gör ju det valet för att de vill och brinner för det, och för att det ligger liksom i människan att man liksom ska fortplanta sig och så. Fan, det här kan jag ingenting om, men å andra sidan, det kanske inte behöver vara så konstigt att vissa väljer att inte göra det heller, jag vet inte. Och det är inte så att jag säger att jag absolut inte vill ha några barn eller så, men det, nu börjar man bli till åren och det har inte blivit så hittills. Så jag har en ex-flickvän vars grabb då, som jag nämnde tidigare, har jag väldigt bra kontakt med. Jag brukar kolla på hans fotbollsträningar och matcher och hjälpa till och skjutsa och allt sånt där liksom. Och den relationen tycker jag är fantastiskt att ha liksom. Och jag hade gärna haft en familj själv liksom och så här, men av olika anledningar har det liksom inte blivit så.
Tror du att din livssituation skulle se annorlunda ut om du inte jobbade som journalist?
Ja, men det tror jag. Jag tror att man kanske hade varit mer, jag menar, nu ger det ju någon slags tillfredsställelse då att jobbet har blivit den här livsstilen för en, och att man kunnat växla mellan olika roller och områden. Det har gett en slags tillfredsställelse. Hade man inte varit nöjd med jobbet, hade jag liksom suttit och gjort samma saker på Sportbladet som jag gjorde när jag kom en gång i tiden och tyckte att det var allmänt för jävligt, då hade jag väl antagligen inte liksom heller gett arbetsgivaren något extra i form av att vara så tillgänglig, i form av att jobba så mycket extra. Då hade jag kanske mer varit ute liksom och jagat familjer på stan eller på så. Nej, men alltså att försökt liksom skaffa mig ett förhållande eller så. Då hade jag kanske liksom, för att ge mitt liv någon form av mening och tillvaro. Nu när jag har haft då en jobbsituation i alla år som har gett mig väldigt mycket, så har det istället blivit att den har prioriterats då, och jag liksom inte. Krocken blir ju när du är i ett förhållande och fortfarande lever det här livet och partnern tycker att helvete vad du försakar mig och allt annat och våra vänner och allt vad det är. Du jobbar ju bara hela tiden. där blir det ju en krock liksom, om man ska liksom försöka balansera i båda de här världarna. Så jag tror att någonstans ska du vara liksom en hårt slitande journalist, och då mår nog ditt förhållande bäst av att du inte har något förhållande. Eller också får du faktiskt inse att du kan inte vara en så hårt slitande journalist om du verkligen ska prioritera ditt förhållande. Då får du nog tagga ner lite på jobbet.
Menar du då att du förmodligen inte skulle vara där du är idag om du skulle ha haft ett förhållande?
Det kanske jag hade varit, men jag hade kunnat slita mig upp till liksom den position som jag skaffade mig efter ett antal år på Sportbladet, och sen liksom nöjt mig med det och satt lite mer hårt mot hårt och glidit runt och skrivit lite krönikor och inte engagerat mig så mycket extra och lagt liksom mest tid på familjen. Så att det hade väl gått att prioritera på det sättet, men jag hade inte kunnat jobba som jag gör just nu, där jag jobbar med mycket med längre reportage och mer granskande grejer som tar en extremt mycket stor tid av än att man måste vara tillgänglig hela tiden, anpassa sig efter andra och så. Det kan jag egentligen enbart göra eftersom jag är själv och inte behöver förhålla mig till någon annan liksom.
Om du är ute på ett uppdrag och du ska ta reda på någonting som du har hört, du har fått ett tips om någonting och du vill ta reda på om det stämmer eller inte, finns det någonting som du känner så här att ja, jag kan göra det här och det är på gränsen till att det inte är okej? Och finns det saker som är så här, det här är faktiskt inte okej att jag gör för att få reda på det här?
Ja, så den där diskussionen har ju funnits med vad gäller dold kamera ju, som ju på ett sätt är tveksamt. Alltså man lurar ju människor och så, men ibland är det ju ett verktyg som måste till för att avslöja oegentligheter. Sen tycker jag att man får ställa allt i proportion till vad är det egentligen man liksom ska avslöja. Vi hade ett exempel i Uppdrag granskning här där de med dold kamera filmade en före detta fotbollsspelare då. Han säger en sak i när han inte vet att han är filmad, han säger en annan. När han konfronteras med det han har sagt inför den här dolda kameran, det kan man ju liksom, jag tycker det var intressant, det handlar om uppgjorda matcher och så, det tillförde en spets till ett övrigt liksom pedagogiskt uppbyggt reportage.
En väldigt stor nyhet idag får vi säga.
Ja, ja, men då kan man också fråga sig liksom, man får ställa det i proportion till att man, vad ska vi då, alltså man hänger ut den här spelaren då liksom, och det kanske man ska göra, jag vet inte, men är det så viktigt? Jag kan tänka mig att man, dold kamera ska man verkligen använda om liksom det extrema missförhållanden och så. Jag tycker att man ska göra det för lättvindigt. Jag skulle nog aldrig jobbat på det sättet, i alla fall inte på Sportbladet. Det är möjligen om man hamnar liksom i en annan journalistisk kultur då, som de uppenbarligen har på Uppdrag granskning och så, men det skulle vara väldigt främmande för mig att åka och filma någon med dold kamera, utan jag skulle nog försökt liksom gå så långt jag kunde med andra metoder och ja, räckte inte det då räckte det väl inte då.
Men har du någon gång känt att du har gått över den där gränsen?
Ja, det har jag. Jag gjorde det faktiskt en gång. Det är väl preskriberat nu. Men då får vi nog fan backa till liksom det sista skolarbetet vi gjorde. För då granskade jag ett sånt här pyramidföretag. Och som höll på att sälja massa liksom kosttillskott och hälsoprodukter och schampon och allt vad fan det var. Det byggde var någon pyramidstruktur där i alla fall. Det blev ett par sidor i GP som jag fick bra betalt för när jag sålde som frilansmaterial sen. Det blev en jäkla bra grej. Där behövde jag få fram en uppgift och jag kom inte för mitt liv på hur fan jag skulle få fram den här uppgiften. Och då ringde jag och utgav mig för att vara en annan person, och det får man ju inte göra liksom, och det var ju läraren liksom rasande så här, det här får du fasiken inte, så där kan du absolut inte göra liksom, alltså man får ju liksom inte säga att man är en och annan liksom när man ringer. Men jag fick fram uppgiften, den tillförde väldigt mycket och så vidare, så att det har lite olika syn på det. Jag menar, i Uppdrag granskning här så utger de sig för att vara andra personer liksom. Normalt så jobbar man inte så.
Men om exempelvis du träffar en person som du vill ha reda på någonting av, och du uppger dig själv, eller folk känner ju ändå att du är Robert Laul, vad tycker du är okej att fråga, eller är det olika i olika situationer vad som är eller känns okej för dig att fråga?
Alltså frågan är ju alltid fri någonstans. Det tycker jag man kan ha som en grundinställning. Jag tog ju med exemplen där på hur, om man lurar människor och så, då går vi in i ett etiskt gränsland där, eller en etisk gråzon. Men frågan är ju alltid fri. Du kan alltid fråga vad fan som helst. Där ser jag egentligen inga bekymmer egentligen.
Så jag skulle i princip kunna fråga dig vad som helst?
Det tycker jag. Jag kanske behöver tid på mig att svara. Jag kanske behöver tid på mig att kolla upp saker. Eller den jag då ställer frågan till. Liksom. Men och jag kan alltid välja att inte svara på den. Men frågan är väl alltid fri om det finns liksom ett relevant syfte med frågan. Varför vill du veta det här? Liksom? Då tycker jag att frågan är fri, så att ja, jag skulle nog kunna tänka mig att jag kan fråga precis vad som helst. The next stop's where I get off.
Du, jag undrar om du någon gång ångrar ditt yrkesval?
Nej, det gör jag däremot absolut inte. Det har ju som sagt varit med där hela vägen, så att... någon gång. Det är väl klart att man kanske när man har varit nedstämd av olika anledningar och har tyckt att det mesta i livet har varit åt helvete, att man liksom vad fan håller jag på med och så vidare. Men alltså, om jag tar det i ett brett perspektiv och så skulle jag inte säga att jag ångrar det. Jag kan ångra var ju som sagt lite att sluta spela fotboll, men jag hade nog blivit journalist efteråt i vilket fall ändå.
Det känns ju som att sportjournalister eller journalister i stort idag är mer idoliserade än vad de var förr i tiden innan med hela internet och grejer drog igång. Uppfattar du det också så?
Absolut, och det kom någon gång i alla fall i sportjournalistiken här runt 2008 när man började märka att fan, det här med papperstidning kommer inte fungera så jäkla bra så länge till. Alltså, här kommer vi snart få problem med stålarna. Då fick man dra ner på den liksom tidskrävande och kostnadskrävande journalistiken, alltså den som kräver att du är på plats ett par dagar, att du pratar med folk, att du gräver och granskar och rotar och så, det som tar lite tid, det som ofta är bra grejer. Men det fick man dra ner på, så ersatte man det med en självhelvetes massa liksom kolumnister och krönikörer som tycker och tänker om saker och ting istället. Jag var själv en av dem som gick med där, men bylinen blev lite större och så här va. Det är en väldigt billig och enkel form av journalistik, och som ju också har visat sig vara... Jag ska inte säga att den är uppskattad av läsarna, men den är i alla fall liksom läst och det är många som gillar att läsa en åsikt. Åsiktsjournalistiken får mycket kritik, och jag tycker ärligt talat inte att den är särskilt märkvärdig liksom, men den funkar, den fungerar för mediehusen, för tidningarna, för tv och så vidare, med att ha folk som tycker om allt möjligt. Men den kom till en gång i tiden för en 8-10 år sedan, just för att man började förutse den här nedgången för papperstidningen. Man ville liksom göra en billigare och enklare journalistik, men som fortfarande var hyfsat liksom tilltalande för läsarna då. Och då blev det fler krönikörer, större bylines, mer åt engelsk modell liksom, när man har ett gäng olika stora tyckare på alla tidningar.
Marcus Birro var jag, ja. Och vi satt och bläddrade i en gazetta,
ja.
Och då så sa han just det att kolla här i den här tidningen, det är inga bylines, det är inga stora bilder på journalisten, utan det är texten som står i centrum. Jag tyckte det kändes som att han tyckte att det kunde vara lite problematiskt i svensk journalistik att det är journalisterna som står mer i centrum än vad texten gör. Och jag har hört i någon annan intervju att Erik Niva har sagt det där, att det är klart att jag kan få skriva om helt, inte orelevanta, men saker och ting som egentligen jag inte skulle kunna få skriva på grund av mitt namn, att folk känner mitt namn. Tycker du att det kan vara problematiskt?
Alltså jag delar väl båda de verklighetsbeskrivningarna någonstans. Jag menar, Gazettan är ju ett enkelt exempel där, för de har sån oerhört stark ställning och så vidare. Men frågan är hur framtiden för Gazettan ser ut, hur ser deras nätsatsningar ut? För jag menar, journalistiken kommer bli digital en gång i tiden i Italien också.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Så att jag delar den bilden eller den beskrivningen helt enkelt. Vad var frågan ifall det är problematiskt?
Ja, om det kan vara problematiskt.
Ja, det är problematiskt eftersom det är en sämre journalistik för att den är på bekostnad av något annat. Den är på bekostnad av det som jag egentligen jobbar rätt mycket med nu. Åker runt och gör reportage och granskar och försöker gräva lite. Liksom. Det där önskar man egentligen att alla höll på med. Liksom. Men det kostar ju, det tar ju mycket tid och det kostar pengar och så vidare. Så att, det är ett problem för att det har gjort att journalistiken liksom, från att sportjournalistiken utvecklades väldigt mycket de här åren när vi och Expressen började med våra bilagor. Utvecklades väldigt mycket fram till säg 2007-2008 liksom, så har den ju liksom den kurvan vänt liksom. Nu har ju sportjournalistiken liksom blivit mycket enklare på väldigt många sätt, så att ur ett journalistiskt perspektiv är det klart att det blir så liksom. De vägarna du tar dig fram idag liksom, det är ju när du kommer som ny till en sportredaktion, det är ju att hitta grejerna liksom som delas, klickas och sprids, snackisarna, eller att du liksom med tiden blir liksom en tyckare som har vassa och spetsiga åsikter och får en allt större byline och så vidare. Den andra journalistiken är på många sätt satt på undantag.
Men om du själv skulle välja då att du skriver en artikel om någonting som du inte ser dig väldigt mycket, du tycker att artikeln blev väldigt bra. Skulle du hellre vilja att den publicerades längst upp på Aftonbladets hemsida eller i tidningen på framsidan exempelvis?
Då skulle jag ju nu, och den insikten har väl kommit till bara de senaste liksom, dagarna, har jag väl också liksom fått abdikera inför det faktum att liksom papperstidningen är inte mycket värd längre. Alltså den fortsätter att sjunka i hur många som köper den och liksom det är en stämning kring liksom papperstidningen på de flesta liksom håll, tror jag, men att man inte riktigt satsar på den liksom. Man tittar mycket på nätet, hur är det vi ska jobba där, det blir liksom inget drag, det känns inte som det är någon stor betydelse av det man skriver i papperstidningen längre, utan det viktiga då liksom om man nu eftersträvar att bli läst, det är att liksom att den ska gå bra på nätet, att den ska hamna på en bra position där liksom. Allt det där har svängt från liksom att liksom fokus alltid var på vad man gjorde till papperstidningen, så är fokus nu helt på vad vi gör till nätet. Så att ska jag svara liksom tidsenligt eller i den tidsanda vi befinner oss i, så ska jag ju säga att det viktigare är hur man syns och så på nätet.
Skulle du definiera dig själv som en offentlig person, Robert?
Ja, jag vet inte. Någonstans mitt emellan skulle jag väl säga. Det är klart att jag kan ju inte göra vad som helst liksom. Säger jag något dumt i något sammanhang så kan det hamna i branschpressen och så vidare. Så att jag är väl en offentlig medieperson. Så däremot är det ute på den nivån att om jag säger något dumt så hamnar jag liksom i i aktuellt eller så där liksom. Så att det är väl någonstans i gränslandet. Jag är väl en offentlig medieperson.
Är det mest positivt eller negativt för dig?
Alltså det måste man ju se. Jag menar, herregud, det är ju extremt privilegierat att ha de möjligheter jag har att via bloggar och krönikor och artiklar och möjligheter att få åka ut och ställa mina frågor till makthavare. Det är ju en jätteprivilegierad position att kunna göra det här liksom. Och sen så till det knyta ett personligt så här Twitterkonto så här. Människor vill ju bli hörda och lyssnade på och sedda och tagna på allvar och så här. Och har du en sån position som jag har så är det en fantastisk möjlighet i det perspektivet. Så att det vore ju förmätet att säga liksom att det inte är en liksom fördel att ha den rollen jag har. Sen kan man ju tröttna på den ibland och just den då, för den innebär också att du får svara på massa saker om allt mellan himmel och jord. Och det kan vara lite svårt att förhålla sig till det där om du är väldigt, väldigt insatt i ett ämne och sen så skriver du om det och så får du 100 liksom reaktioner som tycker helt som hittar sina egna infallsvinklar på det här. Då vill du egentligen bara säga, men herre jösses, fan, jag har ju tittat på den här frågan ur alla de här perspektiven, ni har fel. hur gärna ni än tycker så är det inte så. Och det där kan ju bli liksom det är svårt och man vill ju inte liksom vara någon van oben person heller, men ibland är det ju så att har du väldigt mycket, är du väldigt insatt i ett ämne så finns det ju en anledning till att du resonerar som du gör. De reaktioner du får på det, de utgår ju väldigt mycket från vad man tycker och tror om saker och ting. Men om du satt in väldigt noga i ett ämne så har du ju ett försprång. Det där kan vara lite jobbigt att hantera ibland. För slut kan man bli lite irriterad liksom på alla jävlar som man tycker inte förstår någonting. Men jag fattar ju att det där är ju ett von oben perspektiv som man ska passa sig för att ha. Men jag säger bara att det kan vara ibland vara liksom svårt att alltid ha den sinnesnärvaron, tålamodet och goda humöret som liksom krävs.
Men om du exempelvis har en väldigt dålig dag och det vill säga att det är match här i Solna. Det spelas på Friends och så går du ut från matchen och så det har hänt någonting dåligt och så kommer det fram någon till dig. Kan det inte vara jobbigt att nästan känna sig tvungen att vara trevlig till den här personen eller att framstå som en bra kille eller?
Ja, jag vet inte. Alltså det, kommer det fram en människa och är glad och trevlig så tycker jag, även om du har en dålig dag liksom, så
nej, men jag menar tvärtom då, att du liksom är arg och fan vad dålig du är, Laul. Du är...
Ja, nej, men det är klart, kommer det fram någon med en rötten attityd igen och så, alltså jag tar väl människor mycket kanske som de är då. Jag försöker svara. Oftast är det ju här ändå i sociala medier man stöter på det här och liksom kommer människor med genuina frågeställningar och undrar hur saker ligger till och med ett gott humör och glada och så. Det är klart att då blir svaret på ett sätt. Är det någon liksom som inleder sin konversation med att du är en jävla idiot, du kan ingenting, vad fan skriver du så här? För det är klart att du bemöter de människorna på ett annat sätt då. Men just när du träffar människor så försöker du väl i regel att ha en professionell attityd, speciellt ifall du träffar någon liksom på, som du nämnde, på i samband med en match eller så. Jag menar, där är du ändå någonstans och representerar Aftonbladet och du är utsänd för att göra det. Sen tycker jag att det här med Twitter och så, visst, vi beordrade att inte beordrade, men vi ska ha ett Twitterkonto, vi ska finnas på de sociala medierna. Man ska i alla fall ha något form av socialt media, om det är Twitter eller Instagram eller Facebook eller vad det nu kan vara liksom. Men eftersom det där pågår i ett, då tycker jag också att där måste arbetsgivaren ibland ha en förståelse för att ibland lackar man, ibland är man faktiskt sig själv där. Man kan inte liksom 24 timmar om dygnet som man lever med de sociala medierna alltid vara 100% till mötesgå. Där måste liksom, där kommer människan fram ibland och med alla dess skavanker och svagheter som finns hos oss alla då. Så att, och det tycker jag också att cheferna då, de inser ju det liksom. Å ena sidan vill de att vi ska vara på sociala medier, då får de också ta att ibland så blir det lite bråk och strul och man skriver något som man kanske inte hade tänkt igenom tillräckligt.
Jag ser ju dig som en seriös journalist men med en liten rolig touch, om du förstår vad jag menar. Att du gör lite roliga grejer, du gör inte bara det här djupdykande journalistiken som många andra gör. Hur ser du själv på det?
Jag köper den bilden och jag får den ganska ofta liksom, att man har gjort någonting liksom. Ja, men det här var ju bra, Laul, men egentligen är du en pajas som fjant liksom, för då åker du inte till Brasilien med en Zlatan-docka. Och jag fattar det att ska du bli liksom 100% tagen på allvar i alla läger, då får du liksom aldrig göra sådana saker. Då ska du helst inte bjuda särskilt mycket på dig själv. Du ska vara superseriös i alla lägen. Men det är inte jag liksom, utan jag tycker det är roligt att hoppa i kalsonger i någon säng ibland, och som jag har gjort inför mästerskap. Jag tyckte det var ganska kul med den här Zlatan-dockan som jag åkte runt med i Brasilien, för det blir liksom någon slags dörröppnare till de andra journalisterna. Jag fick ut väldigt mycket journalistiskt. Där kom jag liksom med en Zlatan-docka, och de undrar vad är det där för en stolle liksom, och började intervjua mig. Jag var ju intervjuad av 100 journalister säkert liksom. Och när jag hade ställt upp och svarat på deras frågor, ja, då kunde jag lämna Zlatan-dockan hemma nästa dag. Och så ställde jag mina frågor till dem: du intervjuade mig igår, nu skulle jag behöva hjälp med att förstå det brasilianska kynnet i den här frågan liksom. Alltså, så att det där gav mig en journalistisk fördel också. Och sen så tyckte väl folk att man var lite larvig då, men då får det väl bli så. Då får väl 10% av läsarna inte ta det jag skriver på samma allvar, om de inte klarar att se att en journalist kan faktiskt göra roliga saker å ena sidan, och han kan göra seriösa saker å andra sidan. Det är liksom inte, det är inte personen det handlar om, utan det är faktiskt resultatet liksom. Ja, när jag larvade runt med Zlatan-dockan, då var det med glimten i ögat. Nej, när jag skriver liksom om uppgjorda matcher, ja, men läs vad som står liksom, då är det journalistik på en helt annan nivå. Så att då får väl folk i så fall lära sig att kunna hantera två sidor av en journalist, precis som att man måste hantera många olika sidor av en människa.
Men lär de sig det då?
Nej, det är jag inte helt säker på, men jag säger det, jag får väl ta det då liksom, om 10% inte begriper det.
Du tycker det är värt att försöka?
Ja, jag tycker det är värt det, för att jag tycker ändå att det i sportjournalistiken och i all annan journalistik också ska vara mixad. Det ska vara lite roligt och lättsamt på sina håll. Det ska vara tungt på andra håll. Ja, men det ska vara den balansen. Jag anser att båda de sidorna ska finnas i journalistiken. Och varför ska jag då inte kunna hålla på med båda de sidorna? Det tycker jag att jag måste kunna göra. Det kan inte vara gravallvar allting. Och liksom, så länge jag vet att jag har en vettig balans där liksom. Jag menar, jag har en gång i mitt liv sprungit runt med en Zlatan-docka då, det var under fotbolls-VM. Jag har lagt långt mycket mer tid på all annan journalistik. Så att för mig är det inga problem om någon vill påstå att ja, men du springer ju bara runt med en Zlatan-docka. Då kan jag säga, du, ursäkta mig, men du har helt fel. Det här är inte sant det du säger. Jag har lagt en halv promille av mitt journalistiska liv, eller inte en halv, en biljondels promille av all journalistik jag gjort på larva runt med en Zlatan-docka. Men alltså, jag har lagt extremt mycket tid på annan journalistik. Om då det finns ett antal personer som inte kan se eller ta in det, ja, men då får det nog vara så.
Men du tycker ju uppenbarligen att det är irriterande.
Ja, det kan jag tycka liksom, om alltså jag kan tycka att det kan vara irriterande att förklara det, men jag säger samtidigt att jag tycker att jag accepterar att det är så, för att jag inser att jag kan inte ändra på vad människor tycker liksom. Om man tycker att det är så störande att en journalist är runt med en Zlatan-docka, då måste jag också komma till slutsatsen, ja, men då får de ju faktiskt tycka det.
Jag tycker det känns som att du, nu har du inte sagt det rakt ut, men som om att du skulle vilja bort från sportjournalistiken och fokusera på annan journalistik också, stämmer det?
Ja, för det kan jag väl tycka ibland liksom, att jag har varit på Sportbladet i 13-14 år där nu då, och jobbat med sportjournalistik. Så att å ena sidan kan jag väl ganska ofta känna det, att man kan ju inte jobba som sportjournalist hela livet. Alltså, här finns ju alla möjligheter på andra avdelningar kanske, om det nu är någon som skulle vilja ha en. Och det har väl varit sådana diskussioner, och 2011 så var det egentligen klappat och klart att jag skulle kliva över på, vad fan var det nu då? Det var nog på politiken då, på politikavdelningen jag skulle in där då, ja. Men då ångrar jag mig i sista stund liksom, för att då fick jag det här erbjudandet att från sporten att vara krönikör på Allsvenskan och utveckla den. Och då kände jag lite, vad fan, men just det här med att skriva krönikor och så, fan, det kan du utveckla ditt språk på ganska mycket, och så ta den chansen nu, så kan du alltid hoppa över till någon annan avdelning senare. Så att det ligger väl där i bakhuvudet hela tiden att man skulle vilja göra något annat. Men också som jag var inne på i början, det har hela tiden blivit så att man har fått nya utmaningar inom sportjournalistiken. Man har hela tiden liksom känt att okej, men nu kan jag göra det här. Om jag får göra lite längre reportage och granska saker och så nu, så kan jag lika gärna göra det inom sport egentligen. För att där har jag en förkunskap och en grundkunskap. Jag vet vilka jag ska kontakta och så vidare. Hamnar jag in på politiken eller på krim eller vad det nu kan vara, då Då blir du en helt ny värld liksom. Då ska du skaffa dig kontakter och förståelse för hur allting fungerar där och så att jag tror att ska man byta avdelning, då ska du nog komma tillbaka från en tjänstledighet på 6 månader där du har sagt att du ska lära dig franska, men då egentligen legat i en pool i Cannes och sippat drinkar i 5 av de månaderna. Att du är riktigt utvilad alltså. Att du verkligen orkar börja om helt nytt liksom. Jag tror att det kan, jag tror inte man ska inte byta jobb eller avdelning då i mitt fall om du är helt liksom nu är jag så trött på den, orkar jag inte liksom, för nu måste jag ha något nytt bara, och så kommer det något nytt, du tror att du kommer in i det nya på fel sätt liksom. Då tror jag inte att du har den här liksom kraften som du behöver när du hamnar i ett helt nytt sammanhang.
Du var ju inblandad i allra högsta grad i Zlatan-affären också.
Ja.
Har du lust att berätta lite om den?
Ja, den brukar jag oftast förklaras med att jag skrev en kontaktannons då om honom. Det var 2003, jag gjorde en längre intervju och han berättade att han i framtiden ville ha en stor familj, många barn. Men att han kände sig lite ensam i Amsterdam eftersom han spelade Ajax då och inte hade någon flickvän. Ja, då får jag sätta ut en kontaktannons, frågade jag då. Ja, men det garvade han ju bara åt då. Och då gjorde vi en skämtsamt utformad kontaktannons. Givetvis mot bakgrund av att det var så absurt allting, att det är klart att Zlatan Ibrahimovic, 23 år liksom, på väg spikrakt uppåt i sin fotbollskarriär, precis blivit en landslagsstjärna, att han inte behöver någon kontaktannons för att skaffa tjejer liksom. Det var där i låg ju hela liksom ironin och så. Han blev rasande på mig, sög tag i mig dagen efter då, efter en landslagsträning, och sa att jag var en pajas som hade liksom gjort honom till åtlöje och mig skulle han minsann aldrig mer prata med. Så att han var förbannad på mig där i många år. Men sen så blev det också en bojkott mot Aftonbladet. Och den handlade ju inte bara om det, utan den handlade om att något år innan så hade han varit på Spybar. Det hade blivit något stök där. Aftonbladet skrev om det, alla tidningar, eller i alla fall Aftonbladet Expressen skrev om det. Aftonbladet drog det ett steg för långt. Skrev att han varit polisanmäld, för mig att det var, när han i själva verket bara var nämnd i en polisanmälan. Så att det var ju fel där. Så att då skulle han han drog väl det via sin dåvarande agent till pressens opinionsnämnd, tror jag det var. Men det blev i alla fall en förlikning liksom, för Aftonbladet ville inte ha något bråk med honom, och han ville kanske egentligen inte ha något bråk med Aftonbladet. Så det blev en förlikning där, att han skulle han blev sponsrad av Sportmagasinet, som var ett papperssportmagasin som fanns på den tiden, mot att han vid 2 tillfällen skulle ställa upp och träffa läsare som kom ner till Amsterdam då efter hans match och fick prata med honom. Mot det fick han en summa pengar då. En lite udda deal kan tyckas. I alla fall, det här gick bra första av de här avtalade mötena då, där dök han upp efteråt och Sportmagasinet hade skickat ner ett gäng läsare som fick träffa honom efter en match, ställa frågor. Sen bytte han agent, och då ansåg den nya agenten att det här avtalet behövde inte bry dig om. Så att till nästa möte så när Sportbladet och Sportmagasinet hade skickat ner massa läsare, då dök Zlatan aldrig upp där.
Var den agenten Mino Raiola eller?
Ja, det var Mino Raiola. Han hade en liten annan svansföring då, eller vad man ska säga. Men ja, då dök han inte upp där, och då tyckte Aftonbladet att det var kontrakt eller avtalsbrott, och så blev det ett långt bråk av det. I samma veva blev han ju ovän med SVT för att han tyckte att de hade tjuvfilmat honom där, Pelle Nyström var nere och han inte ville prata med medierna och så vidare. Så det var mycket på en gång där liksom. Så att då blev det väl dels någon slags bojkott mot alla svenska medier, och sen när han släppte det efter ett tag, då var det Aftonbladet som hängde kvar. Delvis säkert beroende på min kontaktannons, men de utlösande grejerna skulle jag istället säga var det andra jag redogjorde för där. Den hängde ju kvar väldigt, väldigt länge, ända till våran chefredaktör åkte ner och träffade honom i Milano, måste det varit va, och gjorde en längre, det mynnade ut i en längre intervju och så va, och Jan Elin då, våran chefredaktör, han som åkte ner, han beskrev det i någon, faktiskt också i någon podd där, vad han trodde det var, att hur det lossnade och så, och ja, det skulle du egentligen fråga Jan Helin om, för han hade ett långt, långt resonemang där om hur han tolkade Zlatan liksom. Men jag inbillar mig väl lite att Att för vi hade ju andra medlingsförsök under åren där jag var nere i Turin någon gång och träffade honom tillsammans med dåvarande sportchefen och så, men det ledde ju ingenstans det mötet. Men jag tror liksom att det var väl så för Zlatan att ja, men okej, nu kom Big Boss liksom, nu skickar de den tyngsta av alla liksom, och då visar de mig den liksom respekt jag förtjänar, och okej, då drar vi ett streck över det. Jag kan tänka mig att det resonerades på ungefär så.
Men satte detta dig på kartan lite också, eller?
Ja, det får man säga. Jag kom med i Time Out, eller vad fan heter det där programmet, komikerprogrammet en gång. De ställde faktiskt frågan där och resonerade lite kring det. Vad var anledningen till att Zlatan bojkottat Aftonbladet under 7 år? Och så hade de lite olika svarsalternativ. Och det som var rätt då var just den här kontaktannonsen. Så att det, och att det var jag som hade skrivit den då. Så att ja, det gjorde det väl, även om det som sagt var långt ifrån hela bilden och sanningen. Så att lite är det väl så att man blivit förknippad med personen som skrev den här kontaktannonsen då, som var på typ 4 rader eller någonting.
Men skulle du kunna skriva samma sak idag?
Absolut. Och idag tror jag inte Zlatan hade brytt sig för 5 öre. Jag menar, idag är det ju karikatyrteckningar av honom i Spanien, Italien och Frankrike liksom. Och det liksom är så här imitatörer och det skojas och så, för att han är så otroligt stor och för att han i grunden är så populär liksom. Och allt det där byggde ju, den här kontakten och sen byggde ju på exakt samma resonemang. Är du så duktig som han är liksom, och så stor, så kan du också skoja med en sån person. Det ligger liksom i sakens natur. Så att jag ångrar egentligen inte den, och jag tror att jag hade gjort samma sak. Däremot var jag ju liksom tvungen på något vis att respektera hans reaktion på det, att han då uppenbarligen såg det som ett övergrepp eller ett på hans manlighet då, att han inte skulle kunna fixa tjejer liksom. Det fick man väl någonstans förstå liksom. men rent principiellt så är det klart att man ska kunna skoja om stora idrottsstjärnor i tidningar, precis som du skojar om filmstjärnor och politiker och allt vad det nu är. Det är en fullständig självklarhet, och som sagt, jag är helt övertygad om att hade gjort den om Zlatan idag, så hade han inte registrerat den, att brytt sig liksom. Nu var den bidragande till 7 års bojkott på den tiden, så det kan man verkligen också ta som ett liksom exempel på hur Zlatan har förändrats under den tiden. För att som sagt, idag hade han antagligen inte ens registrerat den.
Men hur ser er relation ut idag?
Alltså, jag skulle inte säga att vi har någon relation så. Vi har ju givetvis stött på varandra många gånger efter det, och jag har ju ställt frågor till honom ibland och har sagt att han inte vill svara på dem med anledning av den här bojkotten då. Ibland har han, är det han som har kommit fram till mig och sagt när jag hade skägg en gång då, att ja, fy fan vad ful du är, Laul, som jag i efterhand kan tycka var rätt roligt, även om det var en märklig situation eftersom han sa det liksom ett stort hav av journalister. Och
det var mitt uppe i mixade zonen
alltså. Ja, var mixad zon liksom. Han höll en utläggning om varför de hade haft så svårt att göra mål mot Malta, var det liksom. Ja, nej, men deras backlinje låg ju lågt, och fy fan vad ful du är, och sen fick vi inte fram bollen riktigt. Så att det var ju extremt skickligt gjort liksom. Ja. Och peta in den där, va? Vi fick ju det till och med på film, vilket var fantastiskt. Så att jag gjorde en trailer till ett av mina tv-program som utgick från den. Så att det får han nog ge mig ändå, Zlatan, att det måste han ändå tyckt var ganska skickligt att snappa upp det där. När han tyckte att han fick liksom in en fin jabb där, då svarade jag tillbaka med en rak höger då. Nej, men jag kunde utnyttja det i alla fall. Sen så var det på fotbollsskalan för ett tag sedan, så hade han vunnit ja, någon av alla sina guldbollar då, och så att jag skrev i pressrummet, och då skulle presskonferensen vara där, och då kom han förbi liksom, och så tittade han liksom, och så såg han att det var så att du skrev det. Bara, fan, Lau, lever du fortfarande? Jag tolkar det lite som att, vad fan, det är väl ingen fara, även om det är ju inte jag som åker och gör de långa intervjuerna med honom. Det vet jag inte om han hade velat. Vi får väl se, det kommer säkert komma ett tillfälle då vi diskuterar den här saken liksom.
Det är ju väldigt aktuellt just nu med svenska landslaget, i och med att vi förhoppningsvis är på väg till EM.
Yes.
Ja. Från min research så känns det som att du är väldigt kritisk mot Erik Hamrén. Stämmer det?
Ja, det är väl en riktig iakttagelse att det har jag varit över tid här. Och det beror väl i grund och botten på att jag inte riktigt tycker att han är en klockren förbundskapten då, utan kanske snarare en klubblagstränare. Jag lyssnade på Jonas Tern i en podd med min kollega Olof Lund där, och han Han beskrev det lite som att Hamrén var en frisk fläkt när han kom in och att det nog behövdes. Och lite ser jag det också så. Det är många som pratar nu om att vi måste ta tillbaka Lagerbäck och det var bättre och så. Men man ska komma ihåg från den här tiden att när Lagerbäck slutade, då hade Sverige precis missat ett VM-kval. Han hade varit där väldigt länge. Det är inget argument för att inte fortsätta. Men han ville ju inte själv. Det var ju mycket han själv som slutade. Liksom. Han och Lagrell hade väl den överenskommelsen att de kör liksom till han inte tar Sverige till ett kval längre. För då kanske det är läge att byta. Då behöver man få in lite nya idéer och så vidare. Så att det tror jag var rätt att man gjorde ett val. Inte för att Lagerbäck på något sätt var dålig. Han var fantastisk förbundskapten. Även om man hade lite problem med liksom ibland att hantera spelare och ibland och ofta att hantera media. Men alltså som fotbollsanalytiker, som matchcoach, som taktiker, fantastiskt skicklig, oerhört duktig, oerhört imponerad och lärt mig väldigt mycket av honom bara genom att sitta liksom och ställa frågor till honom på en presskonferens. Så där är den största respekten för honom, även om jag tycker han har varit ute och cyklat i några sammanhang nu när han är tv-expert. Men det hör ju tv-experteriet till att du ska liksom dra åsikterna lite längre för att få till en debatt, och det har ju liksom till och med den gode Lagerbäck efter alla år av att vara förbannad på spekulerande medier blivit ett spekulerande, ett kringresande spekulerande eget media. Så nej, men det var rätt att byta. Sen är ju frågan om det blev rätt byte. Jag tror att man när man byter sådär så söker man ofta någon form av motpol, va? Och där dansar ju Erik Hamrén in då som med en helt annan liksom approach till det hela. En tränare som bygger väldigt mycket på entusiasmera och engagera och så vidare. Och där är han bra, Hamrén. Jag tror säkert att han liksom är väldigt populär men jag tror säkert att liksom spelarna uppskattade honom till en början. Han var motiverande och han har alla de bitarna, men med tiden så tror jag liksom att man även i spelartruppen liksom har insett alltså vad är det här liksom? Alltså det är för mycket byten, blir liksom ingen riktig kontinuitet och ett mittbackspar misslyckas, någon kastar ett felaktigt inkast ut ur laget. Anders Svensson har nämnt det här nu efter han slutade i landslaget, att det är sånt där liksom som man reagerar på i en spelartrupp, och det har vi i medierna reagerat på länge då. Så det är kontinuitet, inte någon given nyckel till framgång. Se på Åge Hareide, det är Malmö FF som laborerar extremt mycket. Men det är skillnad på klubblag och landslag. I klubblag har du 18-20 spelare som tränar tillsammans varje dag på samma sätt. Vet exakt hur de ska spela. Där kan du växla mycket mer. Liksom. Där behöver du inte ha samma startelva i match efter match för att alla vet vad de ska göra. Landslag samlas extremt sällan. Alla kommer från, eller de kommer från olika liksom fotbollsfilosofier, olika tränare, olika sätt att jobba, arbeta. Där handlar det liksom att hitta en elva så långt det är möjligt liksom och sen liksom bygga på den, nöta på den på träningarna, få dem att liksom, jag tror Roland Andersson uttryckte det med järntvätta dem när de kommer till landslaget. Allt det de tänker i sina klubblag måste bort, det är så här vi jobbar i ett landslag. Så att där blir kontinuiteten mycket, mycket viktigare.
Men hur mycket tror du Zlatan bestämmer i landslaget exempelvis?
Ja, bestämmer och bestämmer. Alltså, det är klart att han, vad fan ska man ta för exempel där? Alltså, man förklarar det. Jag tror att Hamrén anpassar sig väldigt mycket efter honom. Och jag tror att det där är ju saker som liksom märks. Men sen så tror jag inte att det där behöver vara det, något jätteproblem eller knappt kanske ens problem i landslaget. För att det är ju ingen som inte inser, de mycket dumma huvudet, hans lagkamrater Kim och de här, alltså, de fattar ju liksom att alltså, är det en stjärna på den nivån liksom, så blir det på ett visst sätt. Det tror jag är fullständigt uppenbart för alla. Det som kan bli lite konstigt, det kanske är väl är liksom på planen i vissa situationer, ifall spelare som kommer in som är nya och kanske känner att fan, de måste passa Zlatan liksom, annars blir han arg på dem istället för något annat alternativ som är bättre. Men det är ändå spelare som är på så hög nivå redan när de kommer till landslaget, så jag är inte jättesäker på att det är ett jättestort problem där heller. Och sen alla de spelarna i landslaget, alltså, de tycker det är fantastiskt om Zlatan är med, för de vet ju att det ökar deras chans att vinna. Jag menar, alla i ett lag vill ju ha så bra spelare omkring sig som möjligt, speciellt liksom när man spelar i den svenska tröjan för sitt land och allt det här. Så att Jag vet inte. Däremot så tror jag liksom att Hamrens ledarskap, om man då ska peka på ett problem det här möjligen kan, eller som jag tror kan ge då, det är väl Hamrens ledarskap. Det är väl att om Zlatan vill spela nummer 10 som vi var en diskussion ett tag, så var det säkert en roll som passade honom bra, men jag är inte så säker på att det där passar laget bra. I vissa matcher passade Zlatan väldigt bra, men i långa loppet tror jag inte det passar Zlatan särskilt bra, utan Zlatan Ibrahimovic är en fotbollsspelare som i alla sina klubbar spela så nära målet som möjligt, för att det är han som kan göra målen. Han ska liksom inte cirkulera vid någon mittcirkel eller så. Det är klart att han för att bryta mönster ibland kan, och det jag tycker att det blir fel i diskussionen ibland, det är klart att han i situationer kan knalla ner och bryta mönster och vara framspelaren också liksom. Men så grunden måste ju vara att ha honom så nära mål som möjligt. Det gör att han ibland blir isolerad, inte kommer med i spelet, och då får han väldigt mycket kritik, och det tror jag inte jag riktigt Zlatan gillar. Och då tror jag kanske att han signalerar att han hellre vill liksom vara mer delaktig i spelet och så vidare, så att det ser bättre ut, och det upplevde jag att Hamrén i vissa perioder vek sig för. Däremot så har han ju inte gjort det nu det senaste, när de gick in i det nya EM-kvalet. Då var ju Zlatan, gjorde han en hyfsat blek figur mot Österrike, men laget gjorde en bra match. Man fick sitt resultat, rent taktiskt var Zlatan klockren, han låg där han skulle liksom, vilket gjorde att alla andra lagdelar också höll sin position. Och det tror jag att Sverige, så måste Sverige fungera liksom, för att Sverige, det räcker inte med att ha denna världsspelare bara, utan laget måste också fungera, och laget fungerar bättre ifall det liksom finns en fast form att förhålla sig till, och det tycker jag nu efter många års experimenterande att Sverige på någonstans börjar närma sig. Sen får man se, sen har vi ett par landskamper som står inför dörren här, och allt kan ju se helt annorlunda ut då, men jag tycker alltså att man börjar se att landslaget börjar närma sig en tydligare form och struktur.
Men svenska landslaget i all ära, men senaste gången vi sågs så hade du på dig en Brasilienjacka. Och jag har hört en historia om att du VM 94 i semifinalen med Sverige och Brasilien höll på Brasilien. Stämmer
ja,
men, det?
Ja, det är riktigt faktiskt.
Det måste ju vara helt sjukt ju.
Det är landsförräderi.
Ja, det är det verkligen.
Jag vet inte, jag tycker att man kan hålla på andra landslag. Men nej, men alltså Brasilien födde mitt fotbollsintresse. Jag låg i någon park där i Göteborg när jag var liten och hade köpt ett sånt här Panini-album och klistrade in bilder liksom på Zico, Sokrates, Eder och Falcao. Och sen såg man de här brassematcherna i VM 82 när de spelade fantastisk fotboll. Åkte ut mot Italien, vilket för mig var helt obegripligt. Jag tyckte de var så bra, jag var 6 och jag trodde inte de kunde förlora liksom. Jag lärde mig liksom att man kan också förlora i fotboll även om man är bra liksom. Alltså det har följt med mig som ett trauma hela livet, att jag blev så förkrossad när Brasilien åkte ut, och nya segrar läker liksom bara det där tillfälligt, men där byggdes ett favoritskap för Brasilien som jag vare sig jag vill eller inte kan göra så himla mycket åt liksom. Så att när jag sitter på Ferdinand, var det väl i Göteborg, krogen hette, vi hade bestämt att vi skulle åka in och heja på och kolla Sverige i Brasilien då, VM-semifinal. Jag menar, vi hade ju badat i fontäner redan när de slog Rumänien, och jag höll ju stenhårt på Sverige, älskade Stefan Schwarz och allt där. Men när jag satt där kände jag, vad fan, jag undrar ju faktiskt Brasilien att vinna den här matchen. Det var något jag inte kunde göra något åt liksom. Så jag höll på att bli utslängd från den där krogen efter ett tag, för att jag jublade när Romario nickade in sitt mål. Men det blev väl aldrig riktigt så. Men nej, så att det är inte så mycket att göra åt. Jag menar, det är väl en hel vetenskap varför man håller på olika lag. Men för mig var det trauma när jag var liten liksom, att jag blev så fullständigt förkrossad när de förlorade en match. Så att nu vill jag liksom, för att läka det såret, så vill jag att de ska vinna hela tiden.
Men om du kollar på en match då, vi säger nu att Sverige skulle spela VM här om några år och möta Brasilien igen i en semifinal, håller du verkligen på Brasilien då?
Ja, jag skulle nog göra det.
Du gör det?
Ja, jag vet helt... inte, men jag antar det. Jag reflekterade inte så mycket över det då den gången 94 när vi åkte in, i och med att man var inne i VM 94-hypen där liksom. Och som jag sa liksom, vi följde varenda match liksom, höll stenhårt på Sverige, och Schwarz var ju en stor hjälte för mig. Jag älskade hans mitt kompromisslösa mittfältspel. Men när jag väl satt där kände jag att det är ju fan Brasilien jag håller på. The next stop's where I get off.
Du har även blivit utsedd till Sveriges sämst klädda man.
Ja.
Hur högt upp rankar du den prestationen?
Ganska högt faktiskt. Jag, inför vi skulle åka till VM i Brasilien, så så pratades det väldigt mycket om så här rånrisk och grejer, och ett tips som gick ut centralt till alla journalister var att man skulle inte klä sig snyggt, man skulle klä ner sig helt enkelt. Och då skrev jag ju det direkt, att jag kommer Simon Bank som ständigt springer runt i någon kavaj och något slag liksom, man kommer ju få stora problem, man kommer inte ha en mobiltelefon eller plånbok i behållen när han kommer hem därifrån, men alltså jag behöver inte göra någonting, jag kan ju bara åka dit som jag är klädd till vardags liksom. Och sen visade det sig där vara extremt överdrivet, alltså jag vet inte, det var Ekvall som blev av någon kamera då, men det var ju inne i ett presscenter så att ute på gatorna, jag märkte aldrig av att det skulle vara någon rånrisk och så, vi var ute där och vi var till och med så att vi vinglade hem från krogen någon kväll när vi hade ledigt, och det var aldrig några problem. Jag tyckte det var extremt överdrivet och nästan lite så här nedvärderande mot Brasilien. Jag menar, jag har blivit rånad en gång i mitt liv och det var på Stureplan liksom, så att det där kan hända precis vad fan som helst.
Men tar man inte åt sig när man får en sån utmärkelse?
Nej, alltså du hade ju tagit åt dig om jag hade blivit utsedd till Sveriges sämsta journalist, så hade det ju klart att det hade svidit i hjärtat. För att det är ju något jag liksom ägnar mycket av min vakna tid åt, och sen så kommer någon jävel här och säger att du tar mig fan den sämsta journalisten i hela Sverige. Det är klart att det är jobbigt, men jag menar, kläder är för mig något du har på dig som skydd mot kylan. Hade det inte varit kallt i det här landet så hade jag gått i shorts varje dag liksom, shorts och t-shirt. Jag ser inget argument för att ha något annat i klädesväg på sig än shorts och t-shirt. Jag har funderat på saken, inte hitta ett enda argument varför man inte alltid skulle ha shorts och t-shirt på sig om det är varmt ute. Lyssnare får gärna höra av sig och komma med någon annan invändning, men det finns ingen anledning att ha något annat än shorts och t-shirt. Jag hade på mig shorts och t-shirt varje dag i Brasilien. Nu är det kallt ute här idag när vi spelar in det här, och nu idag har jag ett par joggingbyxor på mig, men det beror mest på att vi bor ganska nära varandra när vi spelar in det här, och jag ska dra iväg på gymmet sen, och jag hade knappt vaknat innan jag satte mig och åkte hit. Så att det är klart, jag har på mig ett par jeans när jag går till jobbet, för att annars väcker du anstöt liksom. Du får inte, omgivningen tillåter ju inte att du ser ut hur som helst liksom. Men jag har alltid shorts på mig på somrarna, även på jobbet. Och har ju varit lite tisslats och tasslats lite om att Aftonbladet ska införa klädkod och så vidare. Men så hade vi konferens här för några veckor sedan, och då kom Jan Helin dit i shorts. Va? Så då tog jag en bild på honom och la ut på Instagram. Liksom, och du gjorde resumé då, en branschtidning, en artikel på detta. Liksom, att här går Jan Helin runt i shorts på konferenser. Så att nu sitter ju Helin i rävsaxen. Han kommer aldrig kunna införa någon klädkod. För han har ju själv gått i bräschen för att det är helt okej att ha shorts på sig. Och det jag välkomnar det oerhört mycket att han som en stark ledare vågar kliva ut och ta detta kontroversiella beslut och genom detta uppträdande säga att det är okej att ni har shorts på jobbet. Det kommer ju leva kvar så länge han är chefredaktör, och som sagt, en sån ledare följer jag.
Ja, då sitter du lugnt i båten.
Jajamän.
Du, Robert, är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du trodde att jag ville prata med dig om?
Nej, det är det väl egentligen inte. Det tror jag inte. Du har frågat om allt mellan himmel och jord, tycker jag.
Det låter bra. Får jag tacka så jättemycket för att du tog dig tid, Robert?
Ja, inga problem. Tack själv. You say you don't wanna talk about it. Choking on it today, whether you like it or not, the words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.